Sidan 190. Havet som ekosystem. Nästan 3/4 av jordens yta täcks av hav. Medeldjupet i havet är 3,8 kilometer och några så kallade djuphavsgravar är över en mil djupa. I klara tropiska vatten når ljuset något hundratal meter ner. I kustnära områden är det ofta för mörkt för växternas fotosyntes redan på 10-20 meters djup. Många av havets invånare lever alltså i mörker och på djupa bottnar finns bara bakterier och djur. Mycket av detta liv är fortfarande outforskat. Saltvatten. Havsvatten innehåller salt. Detta kommer från vulkanutbrott på havets botten och från vatten som rinner ut i havet från land. Medan vattnet finns på land löser det nämligen en del salt från marken. Saltet blir sedan kvar i havet eftersom det inte följer med när havsvatten avdunstar. Se vattnets kretslopp på sidorna 162-163. På så sätt har salthalten i världshaven vuxit till 3,5%. Det innebär att varje liter havsvatten innehåller 35 gram salt. Det mesta av detta är vanligt koksalt, natriumklorid. Bildtext. När vi människor förorenar havet påverkas alger och djur som vi sällan ser. Detta bidrar säkert till att vi inte är lika rädda om ekosystemet hav som vi borde vara. Sidan 191. Havets producenter. Nästan alla växter i havet är alger. Precis som andra växter behöver de ljus till fotosyntesen. Därför lever de bara nära havsytan. Storalger, det vill säga grönalger, brunalger och rödalger som sitter fast på botten, kan bara växa ut med stränderna där det är tillräckligt grunt. Algerna i resten av havet är plankton som svävar nära ytan. Dessa små och ofta encelliga alger är mycket viktiga producenter. De inleder de flesta av havets näringskedjor som slutar med rovfiskar och kanske människan. Dessutom kommer en stor del av luftens syre från havets växtplankton. Vi är alla beroende av att de små algerna i havet mår bra. Vänster bildtext, fördelad på 6 bilder. Storalger på Sveriges västkust. Havssallad, grönslick, bladtång, fingertång, korallalg, ekbladsalg. Övre höger bildtext. Vitt ljus från solen är en blandning av ljus med alla regnbågens färger. Dessa filtreras i vatten så att blågrönt ljus når djupare än rödgult. Grönalgerna är beroende av det röda ljuset och därför växer de bara nära vattenytan. Rödalgerna klarar sig bra med blågrönt ljus och kan breda ut sig på djupet. Brunalgerna intar en mellanställning. Vitt ljus, grönalger 5 meter, brunalger 10 meter, rödalger 15 meter djup. Nedre höger bildtext. En näringskedja i havet. Växtplankton, djurplankton, små fiskar till exempel sill, stora fiskar till exempel torsk. Sidan 192. Utblick. Korallrevet som ekosystem. Tropiska korallrev är mycket arterika ekosystem. De byggs upp av främst stenkoraller. Dessa små nässeldjur omger sig själva med kalk. Eftersom djuren sitter intill varandra i kolonier växer kalken från varje djur ihop till ett gemensamt skelett. När koralldjuren blir gamla och dör finns kalkskeletten kvar. På dessa kan nya koralldjur fortsätta att bygga och på så sätt växer reven. Stenkorallerna trivs bäst nära vattenytan och där vattnet är 22-28 grader varmt. Därför finns de flesta korallreven nära kontinenterna eller runt öar i tropiska hav. Ett korallrev kan innehålla hundratals arter av koraller. Där finns också många andra djur som hittar mat och skydd bland korallerna. Det gäller inte minst fiskar. På till exempel Stora barriärrevet utanför Australien finns över 1500 fiskarter. Fortplantning. Koralldjuren förökar sig främst könlöst genom att nya individer växer ut som knoppar på äldre djur. Bildtext. Korallreven tillhör världens artrikaste ekosystem. Sidan 193. Koralldjuren har även könlig fortplantning. Då släpps spermier ut i vattnet. Sedan får dessa leta sig fram till äggceller på egen hand. Befruktade ägg utvecklas till larver. Dessa lever först som plankton innan de fäster sig på revet och blir färdiga koralldjur. Beroende av alger. Stenkorallerna har encelliga alger inne i sina kroppar. Vid algernas fotosyntes tillverkas socker som även koralldjuren tar del av. Samtidigt lever algerna skyddat inne i koralldjuren. Troligen får de också närsalter från djurens mat. På så sätt har koralldjuren och algerna hjälp av varandra. De lever med andra ord i symbios. Detta samarbete fungerar bara om korallerna lever nära vattenytan där det är tillräckligt ljust för algernas fotosyntes. Precis som maneter och andra nässeldjur är stenkorallerna rovdjur. Trots detta får de cirka 90% av sin näring från de inneboende algerna. Hotade ekosystem. Det finns tyvärr många hot mot korallreven. Ett av dem är olagligt fiske med nät eller dynamit som förstör korallerna. Ett annat är utsläpp av närsalter i havet från till exempel jordbruk. När vattnet blir extra näringsrikt förökar sig havets planktonalger. Då kan vattnet bli så grumligt att koralldjurens alger får för lite ljus till sin fotosyntes. Forskare misstänker att det allt varmare klimatet på jorden påverkar korallerna. Om vattnet blir för varmt stöter koralldjuren ut sina alger. Korallerna bleknar i takt med att algerna försvinner och slutligen dör de. Bildtext. De små koralldjuren sitter tillsammans och kan bilda stora kolonier. Sidan 194. Östersjön har bräckt vatten. Vatten måste innehålla minst 3% salt för att det ska kallas saltvatten. Om andelen salt är mindre än 0,05% kallas vattnet sötvatten. Är salthalten mellan 0,05% och 3% säger vi att vattnet är bräckt. Östersjöns vatten är bräckt. Det beror på att älvar och andra vattendrag tömmer ut sötvatten i Östersjön. Detta späder saltet och sänker salthalten. Samtidigt är förbindelsen med det salta vattnet i Atlanten begränsad till sunden mellan de danska öarna och till Öresund mellan Skåne och Danmark. Det är alltså svårt för saltvatten att komma in i Östersjön. Detta händer främst när det blåser mycket hårt från nordväst. Få arter i bräckt vatten. Celler har en viss mängd salter lösta i cellplasman. Om salthalten är större i cellplasman än i vattnet som omger cellerna kommer vatten att dras in i cellerna. Detta beror på osmos, se sidan 142. Av samma anledning kan vatten dras ut ur cellerna om de placeras i vatten med en hög salthalt. Det innebär att vattenlevande växter och djur måste vara anpassade till salthalten i det omgivande vattnet, annars störs cellernas vattenbalans. Många av växt- och djurarterna som finns i Östersjön har ursprungligen invandrat från Atlanten. De har alltså flyttat från saltvatten till bräckt vatten. Det innebär att deras celler måste pumpa ut vatten som ständigt tränger in på grund av osmos. Detta kostar energi och innebär att en mindre del av födan blir över till tillväxt. Därför är individer av en viss art ofta mindre tillväxten inne i Östersjön än de är på västkusten. Det är bara ett begränsat antal av Atlantens arter som överhuvudtaget kan överleva i bräckt vatten. Därför finns det betydligt fler arter av alger och djur på den svenska västkusten än inne i Östersjön. Kartan på nästa sida visar hur antalet arter i vattnet runt Sveriges kuster sjunker med vattnets salthalt. Att algerna och djuren i Östersjön är mer eller mindre stressade av att vattnet är bräckt gör dem extra känsliga för andra påfrestningar som till exempel giftiga föroreningar. Bildtext. Östersjön får ständigt nytt sötvatten från mängder av vattendrag, därför är Östersjöns vatten bräckt. Sidan 195. Bildtext. Procenttalen och de blå färgerna visar hur salthalten i vattnet sjunker från västkusten och in i Östersjön. De röda siffrorna berättar hur många djurarter som finns i vattnet på olika ställen. Samtliga arter på bilderna finns på västkusten. Pilarna visar hur långt in i Östersjön de förekommer. Sjöstjärna, strandkrabba, rödspotta, torsk, blåstång, blåmussla, öronmanet. Sidan 196. Viktiga storalger. Blåstång kan överleva i vatten med låg och varierande salthalt. Flertalet andra tångarter är känsligare för bräckt vatten. Därför har blåstången kunnat sprida sig i Östersjön utan större konkurrens om utrymmet. Den dominerar helt i Östersjöns tångskogar på 0,5-8 meters djup. På västkusten växer blåstången sällan djupare än 4-5 meter. Här tävlar nämligen flera andra storalger om utrymmet. Storalgerna är mycket viktiga för livet runt Sveriges kuster. De bildar skogar där mängder av smådjur söker mat och skydd. Det gäller till exempel kräftdjur som vattengråsuggor, märlkräftor och pungräkor. På tången kan det sitta havstulpaner som också är kräftdjur, musslor, snäckor och mossdjur. Spigg, smörbultar och andra fiskar lever på smådjuren i tångskogarna. Det är också vanligt att fiskar leker och lägger om i skydd av tången. Små blåmusslor i Östersjön. Blåmusslor är bättre anpassade till det salta vattnet på västkusten än Östersjöns bräckta vatten. Trots det utgör blåmusslorna 95% av Östersjöns bottenlevande djur, mätt som biomassa. I Östersjön behöver de inte konkurrera med så många andra arter av musslor. Dessutom saknas sjöstjärnor i Östersjön. Dessa är blåmusslornas värsta fiender på västkusten. Det märks dock att blåmusslorna påverkas av bräckt vatten. De blir nämligen större på västkusten än inne i Östersjön. Övre bildtext. Blåstång. Nedre bildtext. Ejdern tillhör de vanligaste änderna i Östersjön. Det förvånar inte med tanke på att den har blåmusslor som favoritföda. Musslorna sväljs hela. Skalen krossas i muskelmagen och kommer ut som grus med avföringen. Sidan 197. Havet och miljön. Övergödning är ett stort problem för livet i havet. Detta är extra tydligt i Östersjön som omges av många städer, industrier och jordbruk. Östersjön tillför ständigt närsalter från otillräckligt renade utsläpp och från biltrafiken. Detta kan orsaka onormalt kraftig vattenblomning av alger och blågröna bakterier. Efterhand som dessa dör sjunker de och hamnar på bottnen. Där blir de näring åt bakterier som förökar sig och förbrukar allt mer syre. Därmed ökar risken för att djuren vid bottnen kvävs eller förgiftas av svavelväte. Detta bildas av så kallade svavelbakterier som förökar sig på syrefria bottnar. Vi återkommer till havets miljöproblem i kapitlet Människan och miljön där du kan läsa om bland annat utsläpp av olja. Bildtext. Torsken påverkas av både fiske och övergödning. I Östersjön utvecklas torskens ägg på djupt vatten där salthalten är som högst. Där saknas ofta syre på grund av övergödning. Utan syre överlever inte ägg och yngel.